En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kritcirkeln. Scenkonstpodden med mig, Cecilia Djurberg, och dig, Loretto Villalobos.
Halloj, halloj.
Det här avsnittet kommer kanske lite snabbare än vad vi brukar komma ut, för det är februari och det är så himla mycket att prata om.
Det är en kort månad.
Det är en kort månad. Ja, dessutom ska jag iväg på karneval snart, som man ska. I det här avsnittet har vi varit på några olika föreställningar inne i Stockholms innerstad. Vi har varit på Folkoperan och sett nya uppsättningen av Trollflöjten i regi av Stefan Braunschweig. Och så har vi varit på Brunnsgatan 4 och sett Du vet ingenting om Kikki Danielsson. It's been long since menopause och jag gillar kläsmissås. Men när mörkret faller har jag ingen vän. Med Ia Langhammer och i regi av Martina Montelius. Och det är fredag idag och ikväll är det också premiär för Leka för livet på Playhouse teater. En pjäs av Bess Wohl som får svensk premiär, va?
Just det.
Mm. Så att vi kommer att prata lite nu och sen tar vi en liten paus. Så går vi och ser den och sen kommer vi tillbaka. Jag har också varit på Moment i Gubbängen.
Ja. Kan inte du berätta?
Jo, jag önskar att jag liksom skulle ha gått igång jättemycket och ville prata jättemycket om den. Jag var på nummer 3, Den bittra dansaren av alter egot Ludwig Bildstein, som egentligen är Ludde Hagberg. Men det är väl han, liksom ensemblen som har gjort den här tillsammans. Det är med Louise Peterhoff, Thomas Samolo, Alicia Söderman, Anders Jakobsson, Radical Sloyd har varit med och gjort den, Jenny Ljungberg, Lisa Östberg och Tove Dahlbom. Ja. De har skapat den här, det verkar vara ett grupparbete, men det här är den tredje delen i, man kan säga att det är en trilogi, ganska fristående. De två första hette Liz och Bill från 2021 och This is it från 2023. Och jag kan inte komma ihåg att jag såg dem, men jag har sett deras andra grejer, till exempel Ice Age och Gilgamesh som de har gjort förut på Moment. Och det är liksom Moments dansavdelning kallar de det för, men allting är ganska mycket med sig glimten i ögat. Plotten är i alla fall att den här Ludwig Bildstein har lämnat efter sig ett band, typ så här krapsista band, med så instruktioner för vad de ska göra i den här tredje delen av dansföreställningen. Och sen så handlar det ganska mycket om på något sätt att de vill att dansen ska få ta plats i den här lilla teatergruppen, att det är svårt för danskonsten att liksom hävda sig mot teatern med stort T.
Genreglidningar
och metagrepp. Mm. Och jag brukar ju säga att jag är ganska trött på de här metagreppen. Jag hade roligt. Jag tyckte att det var ganska underhållande. Louise Peterhoff spelar då dansaren som går i terapi hos Ludde Hagberg. Och liksom beklagar sig över hur liksom sakernas tillstånd och hur det är att vara dansare i en teatervärld och liksom. Hon har väl kanske tagit lite referenser från sitt eget liv. Hon brukar ju spela teater på Kulturhuset Stadsteatern. Det blir lite så här anekdoter om hur det går till där. Men det är ju en dansföreställning. Det är ju en fysisk föreställning, en typ av performanceverk. De liksom tomtar runt lite i rummet, ligger på divanen. Och sen så är det två musiker då som gör live musik och ljud. Liksom.
Men hur var dansen då?
Vad är dans, Loretto? Det kan ju vara kroppar liksom i rörelse i ett rum.
Okej.
Men sen så liksom de tar ju det liksom hela bågen från, ja men du vet, som postmodernister och alla har hållit på liksom, vardagsrörelse kan vara dans liksom, till att hon går liksom full döende svan.
Mm.
mot slutet med I2-2 och allt. Så att det är egentligen en intressant föreställning. Så. Men ja, jag gick inte igång mycket mer än så. Den var kanske lite lång, det var väl 2 timmar och sådär. Ibland tänker jag också, skulle jag liksom, om inte jag hade såhär nära, kunde ta tunnelbanan. Men skulle jag liksom ha åkt till Stockholm och såhär tagit in på hotell och liksom för att gå och se den här, då blir det så här, nej.
Nej.
Ja. Jag tycker att det är ändå en parameter man kan ha ibland när man ska, om man ska liksom rekommendera någon att se någonting.
Ja, jag som bor i Uppsala exil börjar ju ta det mer och mer som en parameter faktiskt.
Och jag har ju liksom 3 barn, nu är de stora, men förut så var ju också en parameter, är det här något man ska skaffa barnvakt för att se?
Ja.
Och sen är man ju intresserad av scenkonst på lite olika sätt och på lite olika nivåer. Och jag tycker ju liksom på ett teoretiskt sätt att ja, men de har intressanta frågeställningar och det är lite roligt. Men det är också ganska internt.
Just det.
Det är ju ofta ganska internt på moment. Men men jag har sett den i alla fall. Och ja, men är man intresserad av de här dans och teaterkonstens frågor och så lite. Det är inte så himla mycket kulturpolitik egentligen. Men de är ju också underhållande. De gör ju en show som är liksom... Mm. Alltså de levererar ju, som man säger. Men det, jag vet inte. Det var liksom det med det. Men framförallt så var det ju bra för vår podd, för då har jag varit utanför tullarna och det är ju alltid också viktigt.
Det är den viktigaste parametern.
Det är faktiskt viktigt. Och att vi också bevakar olika genrer.
Ja.
Men innan vi kommer in på en annan genreglidande föreställning som Trollflöjten på Folkoperan, som folk kan ha blivit lite, jaha, är det teater eller är det opera? så du är lite arg idag.
Jag är lite trött, eller jag är ganska trött, mycket trött. Det pågår ju den här debatten igen, vi är tillbaka till 2014 nämligen. Och debatten om triggervarningar på operaföreställningar, eller att kulturinstitutioner överhuvudtaget triggervarnar för stötande,
för någonting.
För stötande innehåll. Och jag kan tycka att det var där problemet. Eller det är liksom, det har ju varit till exempel Viktor Malm har tyckt till på Kulturnytt. Han tycker att det är töntigt med triggervarningar. Sara Meidel på VK varnar för att det är någon slags slippery slope för att kulturen på något sätt, att man riskerar helt enkelt att allting kan uppfattas som stötande. Allt från ballonger till vänsterideologiska uttryck på scenen.
Yeah. Men jag kan tycka att de är töntiga som tycker att det är töntigt. Eller vad säger jag? Men jag, alltså, man måste ju påminna om att teatern har ju alltid bett om ursäkt. I så gamla Molière-pjäser och i Shakespeare finns det ju alltid några rader på slutet om att så här, förlåt att vi har tagit upp er dyrbara tid, så här, vi hoppas att ni kommer tillbaka, så här, förlåt, vi är så hemska liksom.
Ja, men alltså grejen är den, alltså, det pågår ju liksom någon så här konstig vanföreställning om att det här med varningar för stötande innehåll är någonting nytt. Alltså,
ja, men att det skulle vara kulturkrig menar du?
Ja, men precis. Mm. För att, alltså, jag menar, herregud, Sveriges Television har väl alltid varnat känsliga tittare för stötande innehåll. Alltså, det här är ingenting nytt.
Nej, gud nej.
Alltså, jag drar ju parallellen till det här rörelsen på 80-talet när Tipper går med upprörda mammor kräver att skivbranschen ska sätta klisterlapp, alltså ska på något sätt varna för stötande innehåll i musikskivor. Alltså det som hände var ju att USA:s branschorganisation som heter någonting RIA någonting helt enkelt gjorde eftergifter för de här kraven.
Parent advisory.
Precis. Ah. Ja, precis. Eftersom det ju faktiskt inte finns någon censurmyndighet i USA. Mm. Så att det blev liksom under översyn av liksom själva branschen.
Det här var ju 90-tal, alltså Ramones gjorde en låt.
Så det här var
censorship.
Det här var ju 80-tal.
Var det 80-tal? Ja. Jag tror att den var med på Mondo Mizarro. Ja.
Ja, nej, men
den gjorde låten censorship i alla fall.
Ja, nej, men Dee Snider gick ju och gjorde ett anförande under den här hearingen inför kongressen liksom, och var så otroligt väl argumenterad. Men problemet var ju liksom att att hela resonemanget där också blev ett slags cirkelgång, för att han i sitt anförande också menar på att det är föräldrarnas ansvar att se till att innehållet i musik inte är stötande, vilket är ju det som den här gruppen av lobbyistkvinnor faktiskt gjorde. Alltså de tog ju det ansvaret. Så att egentligen så talar alla om varandra och liksom så där, ah, nej, men principen är ju liksom rätt och riktiga. Konsten ska få fri att vara provocerande, men problemet är liksom att triggervarningar inte, alltså det gör verkligen till eller från.
Och sen är det ju en grej, alltså alla människor pallar faktiskt inte att se riktigt blodiga föreställningar. Så jag tänker på Holzinger.
Ja, nej men precis. Nej, men och framförallt liksom hur hela det här jävla snacket har blåst upp. Alltså det nu var det med anledning av operabearbetningen av Winterbergs festen. Alltså vilken jävla jackpot Royal Opera House har nu fått med sin marknadsföring tack vare det här. På samma sätt som Stuttgart Operan fick det när alla... När 18 i publiken fick lov att uppsöka vård eller vad det var efter premiären av Holzingers Sankta. Alltså det här är ju liksom också...
Det här kommer ju så, det här säljer ju bara mer biljetter.
Ja, men jag menar det. Det är ju det som är grejen.
Man kan ju också bli upprörd över att The Royal Opera House gör ännu en opera av en film.
Ja, eller så kan man också bli upprörd över att Kulturhuset Stadsteatern gör en musikal av Avicii.
Ja, det tycker jag absolut att man kan. För skattepengar.
Ja, men exakt.
Det är ju en jävligt kommersiell satsning, måste jag säga.
Ja, där behövs ju liksom inte ens en varudeklaration. Där vet vi ju liksom, man vet vad man kommer få.
Och det är så de jobbar nu.
Ja.
Det mesta är så på Kulturhuset Stadsteatern faktiskt. Jag tycker också att det här är konstigt. Och jag tycker att det är ganska bra. Jag har sett en massa olika föreställningar som har haft, till exempel haft otroligt högt ljud. Eller så här typ vibrationsljud, och då är det ju bra att det finns öronproppar, eller är det töntigt liksom? Alltså, och stroboskop, det finns väl din grej att om man är epileptiker eller liksom har synproblem, typ att man liksom kanske inte går på de föreställningarna.
Ja, eller vet att man kanske ska vara beredd på att blunda, eller om det är mycket rök att man inte glömmer sin astmaspray. Alltså det här är liksom bara, alltså det här är liksom bara lite enkel service.
Absolut.
Det här är liksom ingenting som på något sätt alls överhuvudtaget strider mot den
konstnärliga friheten.
Nej.
Min bästa triggervarning genom tiderna tror jag faktiskt ändå var Alexander Ekmans Midsommarnattsdröm, när Kungliga Operan varnade för konstgjort hö på scenen. Alltså det är så bra.
Men det är ju jätte...
Alltså, det var ju humor.
Ja, nej men vad fan. Alltså det hade jag velat ha som astmatiker och gräsallergiker.
Ja, nej, men man kan ge sig fan på att någon börjar liksom nysa, alltså psykosomatiskt av att se
men det hade jag gjort. Var det inte hö på den här fårföreställningen som jag spelade på Dramaten härom året också?
Jag vet inte, det var konstigt eller inte.
Men nog började det klia lite i halsen.
Nej, men det var det. Men du är arg.
Nej, jag är inte arg. Jag tycker bara att alla är töntiga som liksom upprör sig över någonting som inte gör varken till eller från. Det gör ingen skada alls att liksom bara varna en extra gång att det kanske förekommer lite incest i en föreställning.
Jag tycker också, det är lite incest här bara. Alltså, ja. Men det är bara lite teater. Nej, men det är ju varudeklaration. Man berättar vilka som är med, man berättar hur lång föreställningen är. Om man ska ha bekväma skor, om det är utomhus. Ja, men du vet.
Liksom. Ja, visst.
Ja. Det är trots allt, det är ju ändå så att teater, det är ju en vara man köper som man ska... Skoja bara.
Nej, men alltså vadå? Det är ju liksom en marknad av både uppmärksamhet och av reda pengar. För att det är ju dyrt att gå på teater.
Nej, men jag har också, det har hänt att jag har missat till exempel att det inte är någon paus i en föreställning och inte kissat innan. Det gör jag aldrig om faktiskt. Det var jättejobbigt.
Ja, eller missat så här att en föreställning börjar klockan 6 istället för klockan 7, så missar man den. Ja, men sådana där, ja.
Nej, men helt enkelt förhandsinfo, det är väl bra. Ja. Alltså vi brukar läsa på innan vi går på teater. Och då ska man säga så här, när vi gick på Trollflöjten på Folkoperan. Hur förberedd var du på att det inte skulle vara riktiga operasångare med?
Men det visste jag ju, eftersom uppsättningen är i samarbete med Uppsala Stadsteater.
Har du så mycket själsstyrka att du kan hålla din tunga styr? Absolut!
Vi har ett litet dilemma här med den här uppsättningen. För jag kan inte riktigt recensera den. Jag kan prata om den. Men jag har en vän som är inblandad i produktionen.
Just det.
Mm. Det här är alltid lite svårt. Man, liksom, vad drar man gränsen? Det här är min vän är inte konstnärligt ansvarig. Men ja, som kritiker ska man ju inte hålla på.
Ni har varit i varandras kök.
Ja, det har vi.
Ja. Men det är väl där någonstans delikatessgränsen
Jag tror det. Vi kommer hamna nästan lite på samma problem på den här föreställningen som vi ska se ikväll. För att det är min före detta chefs nya man som har översatt den.
Just det.
Men jag tror att det inte riktigt... Jag har inte varit i hans kök.
Nej men alltså det är någon liten degree of separation måste man ju liksom ändå ha, tycker jag.
Ja, men det är så här det är i kultureliten, va?
Ja, nej men jag kan nog föreställa mig att det finns mer indiskreta förseelser av vem som känner vem och som ändå recenserar den.
Ja, jag är i alla fall inte Facebook-kompis med den översättaren.
Nej.
Alltså det finns ju kritiker som glatt är Facebook-kompisar och skriver till varandra öppet och likar varandras grejer. Alltså kritiker och utövare.
Ja.
Det är svårt. Det var svårt den där tiden i början med sociala medier, men nu tycker jag ändå att jag i alla fall hittat min gräns.
Mm.
Men Trollflöjten då? Kanske Mozarts mest populära opera?
Ja.
Alla känner till örhängena. Man går dit lite grann för
nattens drottnings
aria som är så berömd. Men också för Papageno.
Ja, eller gör man?
Alltså, jag måste säga så här. Jo, det beror på vilken ålder man är. Men jag... Trollflöjten var den första operan jag såg som barn. Och jag såg Ingmar Bergmans liksom, tv-version. Jag hade en före detta operasångare som musiklärare i mellanstadiet. Och då... jag tycker ju att hela Papageno... liksom appearance och de duetterna med Papageno och Papagena. De är ju väldigt barnvänliga. Barnvänliga.
Ja, Trällflöjten.
Ja, det är verkligen Trällflöjten. Det är lekfullt musikaliskt så.
Ja men precis, det är liksom de här vad heter det, diegetiska ljuden som, alltså det är liksom massor med magiska instrument i själva storyn som orkestern får tillfälle att leka med.
Ja, och nej men det är liksom en saga i skogen och det är lite så här det goda mot det onda. Och sen så är det ju hela den här liksom, tycker jag, alla talmystiken och frimurarlogemystiken hos Sarastro. Det tycker man är spännande.
Ja.
Det tyckte man var spännande redan som barn.
Ja visst. Nej, men jag tyckte det var ganska spännande nu också faktiskt på Folkoperan.
Jag hörde en föreläsning med han Marcus de Sataj på Bergvallhallen för, ja men det var väl någon sån här, de hade sån här... Ja, det heter Interplay tror jag. Musikaliska föreläsningar. Han är matematiker och han föreläste just om... han pratade ganska mycket i sin föreläsning för det handlade om musik och matematik. Om hela den här talmystiken och de här liksom olika Alltså är man så här siffermagiker så är det här helt fascinerande. Med liksom hur räknar och liksom massa tal som återkommer. I den här scenbilden så är ju talet 3 hela tiden återkommande. Det är 3 damer.
Och sen är det 3 gossar.
Sen är det 3 små barn. Och sen är det 3 portar. Mm. I den här stora utvikbara scenografin. Mm. Som är först en fågelbur. Och sen är ju hon, Pamina, är ju som en fångad fågel hos Sarastro. Mm.
Men även liksom att man får lite grann känslan av att gestalterna i själva sagan är fångar medan musiken är fria, för att när de börjar så står ju under ouvertyren så står de längst fram på scenen liksom nästan latchar fram ouvertyren, vilket är jättefint och jätteroligt, att det blir liksom även en sån inramning liksom att karaktärerna i sagan är ändå bundna av sitt öde medan musiken på något sätt är fri.
Och den är fri och liksom evig och tidlös, men också att de har ju lite så här Mozart-tidens, de här peruker och ja, såna kostymer. Och det, alltså jag tycker att den här är otroligt tillgänglig, den här uppsättningen.
Tycker jag också.
Att man kan absolut ta dit sina barn, alltså som första opera.
Absolut, och det är ändå förvånande med hur lite lullull och krusiduller det är. Alltså det är ju ingen rekvisita förutom de här magiska instrumenten. Alltså det är ju liksom en superminimalistisk uppsättning egentligen. Det är liksom det enda dekor som är, det är ju den här hopvikbara bur, vad kan man säga, liksom, nej men som vikväggen.
Och sen så är den här nersänkbara gravgrejen, den som vi såg i Norma.
Ja, men
precis. Och som de också använt av ål, inte ål, men det var också någon sån här nivåskillnader, eller kanske inte sjönk ner där.
Nej, jag tror att då var den upphöjd lite.
Just det, kanske var så bra, ja.
Ja, nej men det var ju Norma som Stefan Braunschweig hade sett på Folkoperan som gjorde att han blev inspirerad till att göra någonting på Folkoperan, och då blev det Trollflöjten.
Ja, för det ska man säga att det är ju en ganska liksom, det är ju en liten, ganska intim salong för att vara en opera, ett operahus. Och det är alltid det här att orkestern ska placeras någonstans. Mm. Förr i tiden satt de ju ofta upp i, liksom, i ett såhär, dik upp i taket. Mm. Och här är det en liten orkester. Den är väl också lite reducerad.
Alltså de är 12 musiker.
Ja, under vokalmystik.
Ja, men precis. Ja, nej, men 11 som stod och latchade längst fram på scen, plus dirigenten och sen så slagverken som inte så står gömd bakom, så att de är ju 13 totalt.
Det är som en eloge.
Ja, nej men precis. Nej, men jag tänker liksom också apropå det här intimiteten. Alltså den ska ju senare spelas på Uppsala stadsteaters stora scen. Där kommer ju den aspekten gå förlorad. Alltså om det är någonting som Uppsala stadsteaters stora scen, så är det ju inte intimt. Men jag tror att det kommer bli bra ändå. Jag tror att det kommer nå ut ändå. Sen liksom att det här är ett samarbete med en stadsteater och liksom kanske inte någon annan operainstitution. Och du berörde lite grann det här också med att det är en del skådespelare och inte bara operasångare.
Ja, men han som sjunger Papageno.
Ja, men Anton Lundqvist.
Anton Lundqvist, ja.
Han kommer ju bytas ut i Uppsala mot Lukas Kruger som faktiskt är en musikalartist. Jätteduktig. Han kan liksom både sjunga och röra sig. Så att jag ser fram emot att få se den längre fram. Men framförallt så tycker jag liksom inte att det finns någon motsättning överhuvudtaget med liksom huruvida Trollflöjten är det teater eller är det opera. För att, menar Emanuel Chikanede som var den som skrev librettot till den här operan, var ju liksom, han var ju teaterman, han var skådespelare. Så att, och rollen Papageno skrevs ju till honom.
Ja.
Så att det finns liksom inget konstigt.
Nej, och jag tycker att Anton Lundqvist också gör det här väldigt bra. Han har ju väldigt mycket så publikkontakt, och utan att det liksom blir inte för mycket. Jag tycker att han är verkligen bra i karaktär, och sen så tycker jag att han sjunger Det passar ju väldigt fint. Han liksom glidgolar ju lite och alltså, han använder ju rösten. Han har ju inte en dålig röst.
Så jag tyckte liksom att det var lite för mycket det här shaggy. Mm. Alltså lite ja, grann.
Jo, men jag tyckte ändå att det var roligt.
Ja, nej, men jag tyckte liksom att ja, nej, men skärp rösten bara lite. Alltså man behöver liksom inte prata så på det viset för att vara rolig. Man kan liksom...
Nej, men i sången tänkte jag.
Alltså, ah, nej, men,
han gled i, jag tyckte att han... Ah, jag tyckte att det var roligt. Och sen så var det ju de här tre barnen. Jag vet att ett av barnen, det är två lag som är med av de här tre barnen. Men i det laget som var på premiären, då var ju ett barn med som var samma som spelade Alexander. I Fanny och Alexander.
Ja, där var det ju också två lag. För att det var, jag känner inte igen honom. Jag såg förmodligen med den andra Alexander.
Aha, okej.
Som jag inte kommer ihåg namnet på, men som också är känd från Uppsala stadsteater.
Okej, okay, ja. Men jag tyckte att det var lite roligt för att det var, alltså man kanske inte ska recensera barn så liksom noga, och jag skulle ju egentligen inte recensera det här allt, men det var roligt, man såg att de hade olika karaktärer och några som spelade med lite mer, men de sjöng ju också otroligt fint.
Gud, ja, nej, man ska inte recensera barn, men vi ska ju faktiskt recensera barn ikväll.
Mm. Men det är dagens tema.
Ja,
barn på teater.
Men det ska vi återkomma till. Ja, nej, jag ska inte säga någonting om barnen.
Nej.
Ja, nej, men jag tyckte det var en fin och rolig föreställning. Möjligen att liksom Josef Törner som Monostatus var lite underanvänd. Han är ju kär favorit för mig från hans roll som Michel Foucault i Vansinnets historia på Uppsala stadsteater.
Mm.
Där var han ju fantastisk. Här, ja, han gjorde vad han kunde med liksom den problematiska rollen. Ja, men lite incel och lite sådär. Ja, ja.
Ja.
Vad ska man göra?
Jag måste ändå säga att jag tyckte att Nattens drottning, Caroline Andersson, otroligt bra sång.
Ja.
Alltså, det är ju, som jag sa, det är mycket den man kommer för. Och det är inte henne jag känner.
Nej.
Nej, jag känner ingen av dem som är på scenen, vill jag säga.
Så, Johan Schinkler som Sarastro.
Ja, vilken... gud. Han solen försvarar den mörka stället. Vad kunskapens skyslår.
Alltså när han pratar, vilken jävla...
Alltså golvplankorna mullrar ju.
Ja, nej, men alltså han utklassade ju faktiskt i talpartierna med liksom den röstbehärskningen. Alltså helt otrolig.
Ja. Nej gud, öronvaxet lossnar.
Ja.
Ja. Nej, men det var... Det var ljudligt, kan man säga. Understatement. Den är ju väldigt utsåld på Folkoperan. Redan. Men den kommer till Uppsala stadsteater i maj.
Ja. Och med, redan med extra insatta föreställningar i Uppsala. Så att man, apropå parametrar som vi talade innan om huruvida man orkar ta en liten resa, så tycker jag att det kan man göra.
Ja, det kan man. Du gjorde det. Men du skrev också i Svenska Dagbladet.
Jajamän. En
recension. Jag tänkte säga en riktig recension, men jag hävdar ju på något sätt att jag nu bara pratar lite om den här och inte recenserar. Vet inte. Men i alla fall, transparens är bra.
Ja.
Man ska inte vara jävig. Men vi såg en annan Nattens drottning tidigare i veckan på Teater Brunnsgatan 4.
Mm.
Ja, Kikki.
Kikki.
Ja. Du vet ingenting om Kikki Danielsson, och jag känner att det stämmer. Jag vet otroligt lite om Kikki Danielsson. Jag vet inte om jag fick veta mer nu.
Nej, alltså det jag vet om Kikki Danielsson, det är ju att hon har varit otroligt rolig på Twitter. Och liksom bara postar massa boomer memes och konstiga videoklipp på hennes katter och så här konstiga klippart grejer på sitt eget huvud typ i en toalettstol. Alltså hon har ju liksom, hon är ju otroligt rolig. Så att, ja, nej, men jag var väldigt spänd att få stifta lite närmare bekantskap med liksom kvinnan Kiki.
Ja, nej, men för mig är hon ju en, man kan säga en stereotypiserad kändisfigur, sån här liksom löpsedelsmänniska, liksom mello, ja. Hon har ju varit på tv, alltså när man var liten liksom. Sjungit, och sen så har det ju varit det här som hon själv tar upp. Ia Langhammer då, som spelar henne, tar ju upp det här i föreställningen. Ja, men det här med liksom skvallerpressen och alla olika rykten som har spridits om henne. Att hon har liksom, hon har haft alkoholproblem, men hon har också så här kört rattfull. Och sen därifrån till helt liksom skruvade rykten. På scenen finns renen Irene också.
Så det är tydligen sant att hon fick en ren i födelsedagspresent när hon fyllde 40.
Mm. Alltså där ligger man ju det.
Ja.
Jag som snart fyller 50, jag undrar om jag någonsin, om någon kan, nej uff, fan, nu väcker jag inte den ren som sover. Det blir jättekonstigt. Ja. Men det känns också som så himla bra fit liksom på Brunnsgatan 4. Det känns som att det är, liksom, ofta kan vara någon ren eller älg där.
Ja, men titta en ren.
Ja, titta en ren och titta en älg, titta en död liksom, cirkus, någonting. Ja. Ja. Det känns som att de kanske redan hade en ren. Jag.
Ja, jag tror att de förmodligen hade en ren.
Men de har också renoverat om där.
Ja, jag var, hade inte varit där på jättelänge, så att jag, min hjärna är blank.
Ja, jag tyckte att det kändes rimligare.
Att det fanns två toaletter.
Mm.
Ja.
Men, som sagt, det är en monolog. Och vi har förstått det som så bygger den på Kiki Danielssons memoarer. Eller en bok om henne som han Sulo har skrivit.
Ja, eller de skrev den tillsammans. Ja. Han spökskrev, tror jag.
Ja, och jag skulle ju aldrig köpa den boken. Alltså, jag är inte så intresserad av Kiki Danielsson helt enkelt. Så att det är också lite så här, skulle jag gå och se den här föreställningen om jag inte typ hade det här jobbet? Det är tveksamt. Jag kan förstå att det finns andra människor som har en närmare relation till Kiki Danielsson. Alltså som på riktigt är fans. Mm. Och vad tror du? Tror du att de får ut sitt lystmäte?
Det tror jag. Framförallt för att Ia Langhammer gjorde liksom en så porträttlik gestaltning. Alltså, och framförallt också hur hon använde sin talröst. Alltså, hon har liksom den här lite inrökta, hesa alten när hon pratar. Liksom, hon låter ju som Kiki gör nu.
Och lite, lite på den skruvade dialekten så här.
Ja, men precis. Och liksom också lite grann den här fysikaliteten som man förknippar med Kiki-personen. Åtminstone, jag känner igen Twitter-Kiki i hur Ia Langhammer för sig på scen. Alltså lite så här, ja, lite knasig och tokrolig.
Jag känner också att hon blir en figur som man skulle vilja vara hemma hos och hänga med.
Absolut.
Alltså, och kolla på Morden i Midsommar med.
Hon har ju katter.
Ja. Lite grann så att hon, ja, men man får ju bilden av en person som är lite ensam inne i den här kändispersonen, att man på något sätt, man kunde få lite utbyte där en stund och lite gemenskap, och att hon fick lätta sitt hjärta.
Jag behöver inte prata med någon. Nej, jag kan bara sitta här på min rentorn, omgiven av min familj. Och du, Irene, du sjunger för mig. En liten fågel.
Jag var lite besviken på, men jag förmodar nu att liksom det är Martina Montelius som har jobbat fram manuset, för det här är ju en monolog. Och monologer är ju svåra. Så jag skulle kunna önska lite mer liksom, att det kunde slipats bättre, det här manuset. Det är otroligt många omtagningar lite på samma tematik. Hon får liksom säga flera gånger hur hennes barndomstrauma, att det var hon som förstörde familjen eller splittrade familjen för att hon avslöjade att
Farbror Nisse med de isblåa ögonen låg i mammas säng utan byxor. Så många gånger sa hon det så att jag lärde mig det utan till.
Och jag tyckte att det var kanske 3 gånger för mycket.
Ja.
Alltså det är lite så här, ja, det är en nyckelreplik. Om man ska vara, nu känner jag att jag är kritiker. Nu får jag göra censurera för jag känner ingen som är inblandad här. Och att också när man ska göra en monolog så är det ju tillräckligt svårt ändå att hålla energi i en text så himla länge. Så att det är lite så, nästan lite taskigt. Alltså Ia Langhammer får liksom, hon får liksom vispa upp den här energin. Ja. Jag tycker att det är lite grann, vi såg första föreställningen efter premiär och jag har sett andra kritiker som har liksom tokhyllat den här och tar man liksom aspekten då, om man skulle sätta sig på tåget från, jag vet inte, Bollnäs då, för att se den här. Jag tyckte att det var en helt okej och ganska fin föreställning, men inga superlativ. Jag har inga superlativ.
Nej, jag har väl inga superlativ heller, men jag hade, alltså jag blev ändå snyftar jag och ska börja prata om hur jag blev berörd.
Man får bli berörd.
Nej, men alltså jag blev väldigt berörd. Alltså, jag hade ju som sagt inte heller någon aning om vem Kikki Danielsson egentligen var. Utöver liksom det löpsedelsstoff som man känner till. Men liksom hela den här historien med hennes adoption som skedde när hon var 5 år. Jag slogs liksom hur jävla nära en migrationsberättelse det är att bli adopterad. Jag hade liksom aldrig tänkt på det. Och det här är liksom inte en internationell adoption, utan det här var väl liksom till och med i samma stad. Jag fattar inte riktigt hur det nu var. Och liksom den sorgen och den upprotningen. Det fanns liksom en tematik där som jag tyckte var väldigt berörande. Men framförallt när jag kände att jag började bli lite så här blöt i ögonen, det var ju på slutet när de spelar Amazing Grace som Kikki Danielsson sjöng in på 80-talet, tror jag. Vilken jävla röst hon hade när hon var ung. För fan, vilken jävla röst. Så att, ja, nej, men alltså jag är lite så här, jag känner mig lite så här blueballed på liksom själva berättelsen om Kikki Danielsson som musiker faktiskt.
Ja, det var ju, alltså det måste man ju ändå säga att Ia Langhammer har inte Kikki Danielssons sångröst alls. Nej. Och hon sjunger ju knappt någonting. Hon liksom markerar lite så. Så att, ja, nej, men jag tycker att Ia Langhammer får använda sina kvaliteter absolut bra. Men man skulle också kunna tänka sig att när man gör en föreställning om en musiker att det skulle liksom inte vara så tokigt att ha lite mer musik helt enkelt.
Ja, någon som kan, alltså någon som faktiskt kan sjunga. Det hade varit fint. Eller jag hade faktiskt velat möta mer musiken Kikki Danielsson och inte liksom den här lite patetiska figuren Kikki Danielsson. Även om jag faktiskt känner att jag ömmar väldigt mycket för henne också. Så att.
Men jag kan tänka, alltså när man, om man är ett musikfan, som man kan vara, om man är ett Kikki Danielsson-fan och man gillar henne för hennes musik, då kan man också kanske, jag vet inte, jag kan ju ingenting om hennes låtar. Liksom. Alltså jag har ju hört det jag har hört liksom på radio och typ ja, Kikki, Bettan och Lotta. Typ. Men det här säger inte mig någonting. Alltså det här är ingenting som jag har burit med mig genom livet. Helt enkelt, jag är inte ett fan. Men jag tänker att man ser en föreställning om en artist så skulle man också kunna tänka sig att man ja, men skulle vilja ha lite mer content om liksom hur, liksom, vad låtar, vad saker kommer ifrån och lite så. Lite
ja, ja, men exakt. Alltså, jag är inte ett Kikki Danielsson-fan men jag är däremot jävligt musikintresserad och liksom, också just det faktum att Kikki Danielsson har gjort briljanta kulturella approprieringen av countrymusik som är liksom också en slags stapelvara inom dansbandsmusiken. Det är, alltså, jag tycker att liksom hela dansbandskulturen är en så otroligt jävla intressant och fascinerande aspekt av liksom det svenska musikundret som inte är liksom det här flashiga ABBA, Roxette, The Cardigans, The Hives eller vidriga jävla Chiron-studion som liksom uppfann algoritmmusiken innan AI ens var påtänkt. Det här är liksom så här...
I folkparkskulturen.
Nej, men det här är liksom musiker som spelar musik för folk som träffas för att dansa.
Och ligga.
Och ligga. Och sen så fattar man liksom att de här musikerna också är har till dayjobb att undervisa i musikskolorna så att de liksom föder upp nästa generation av musiker som kanske spelar på folkparkerna eller på stadshotellen eller blir de här stora musikexporterna. Så det finns liksom någonting som är så jävla intressant med den här kulturen som jag hade liksom bara fått vilja ha lite mer av i det här. Men ja.
Det var för lite country helt enkelt.
Ja, nej, men fasken en banjo eller ett dragspel. Någonting.
Ja, lirar inte Kiki Danielsson dragspel?
Jo, men hon gör ju det. Hon pratade ju om det i föreställningen. Mm. Jag visste inte att hon gjorde det, men jag har ju liksom...
Nej, Blue Balls.
Ja, verkligen.
Men du skulle rekommendera den alltså?
Jag hade nog rekommenderat den ändå. Mest liksom för att ändå en fin rollprestation. Och det är liksom en... intimt och nära. Jag tycker inte 90 minuter egentligen gör så mycket att ta den där.
Var den 90?
Nej, det var en timme.
Det var en dryg timme bara.
Ja, just det. Nu sitter inte jag här och säger att den kändes längre än vad den var, utan det är bara jag som är förvirrad.
Ja, det är inte längden som är det viktigaste.
Nej, utan hur man använder den.
Mm. Exakt, sa flickan. Nu ska vi promenera iväg till Teater Playhouse. Mitt i stan.
Ja.
På Drottninggatan. Så himla innanför tullarna man kan bli, faktiskt.
Ja, nej men verkligen. Turiststråket.
Mm. Och det vi vet om den här pjäsen som vi ska se, det är att det är barn med.
Ja, nej men en barnensemble som först spelar första halvan. Sen så kommer de vuxna och tar över deras roller och spelar resten.
Leka för livet heter den. Och Bess Wall som har skrivit den, hon, Teater Playhouse har ju spelat hennes Camp Siegfried förut. Såg du den?
Nej, jag såg den inte, men du såg den.
Jag såg den. Jag skrev inte om den. Jag var tvungen att kolla. Men den handlade ju om den här jävla märkliga ungdomslägret. Alltså det nazistiska sommarlägret i USA som fanns på riktigt.
Mm.
Och Bess Wall, hon är ju en amerikansk författare. De har ju, alltså Teater Playhouse har ju som, det är deras grej med engelskspråkig dramatik. Är det bara amerikansk till och med? Jag menar att det liksom är deras nisch och det är ju ingen annan som riktigt tar den nischen.
Nej men precis. Men det är intressant. Jag kanske inte är superförtjust i amerikansk dramatik. Men,
inte heller.
Men det är ju definitivt, det finns någonting som ändå känns lite intressant med den här föreställningen.
Nej, men jag tänker också att det finns ju en publik som gillar amerikansk dramatik och det som man brukar säga är att de har ju en, liksom, en tradition som går... Åtminstone liksom har ju ändå gått ganska parallellt med Hollywood, eller med, liksom med filmen.
Ja, och nu,
realismen.
Ja, och nu börjar den bli lite mer Netflixerad också, dessutom. Så att den går liksom i dialog eller parallell med den rörliga bilden.
Men Leka för livet då? Elin Skärstrand regisserar. Och på scenen kommer vi att se, tror jag, Maria Sundbom, Anastasio Solis, Frida Bäckman, André Nilsson Hermele, Ian Hammarbäck / Leo Forsgren, vi vet inte vilket lag, Alva Adermark / Stina Kvarnhem, Anna Robertson, Klingberg / Bianca Lyxén, Eddie Kylander / Henry Dymmel. Det kommer vara två lag av barn helt enkelt. Scenografi, Paul Garbers, kostym, Maria Feldin och översättning då, Bengt Olsson. Min förra chefskilla. Vi får se hur det blir. Vi hörs snart igen. Hej, då är vi tillbaka.
Ja.
Ja. Om det låter lite brusigt så är det för att vi är ute i allmän miljö.
Ja.
På offentlig plats.
Som man gör när man är en guerillapoddare som vi. Ja.
Precis. Ja, Leka för livet av Bess Wall som sagt. En och en halv timme har vi suttit och sett barn och barndomstrauman.
Ja, verkligen. Det kan man inte säga att det är en spoiler direkt.
Nej, det är väl det som är grejen.
Ja.
Jag är mamma. Nej, det vill ju jag vara.
Du är bebisen.
Jag vill inte vara bebisen. Jag vill vara mamma.
Håll käften, eller så får du vara hund.
Nej.
Hämta pinnen, hunden.
Okej, jag är väl bebis.
Fin hund.
Men jag sa att jag var bebis. Herregud.
Vi är familjen Kotlett. Jag och du är herr och fru Kotlett. Och du, lilla fröken. Du, lilla fröken Kotlett.
Jag hatar alla.
Man kan ändå säga att det finns en poäng med att se den här pjäsen för första gången och inte veta allt. Det är en sån typ av pjäs, tycker jag.
Ja, nej, men det är väl kanske det som är också lite grann det amerikanska med det hela. Med den storykonstruktionen, att det ska liksom vara någon slags liten twist i det hela.
Mm. Och det är liksom en story.
Ja.
Alltså det är det som är grejen, är det amerikanska? Eller,
Jo, men precis. Men liksom att på något sätt inte storyn nödvändigtvis kan bära sig själv, utan att den måste liksom vara till med en liten plot twist eller liksom en liten knorr. För att det är så man gör när man arbetar enligt liksom den dramaturgiska handboken. Och det är väl liksom det som jag kan tycka är lite, så här, lite synd och lite tråkigt med amerikansk dramatik. Det är liksom att det är hantverksmässigt korrekt gjort. Mm. Men,
formmässigt kan man säga.
Ja.
Inte så himla överjobbat i språket. Liksom inte så lyriskt, utan det är folk pratar som folk pratar.
Ja.
Kan man säga. Det finns en dåtid och en nutid. Mm. I den här pjäsen, när vi kommer in i salongen så hör vi 80-tals hits.
Ja.
Ja, det är 80-tal och det är USA.
Ja, det är ett 80-tals lekrum. Man ser liksom de olika tidsmarkörerna, liksom de olika leksakerna, man hör över musiken så att man förstår vart man är. Och sen så när barnen samman kommer ut så är de ju klädda i de kläder som
pasteller.
Barn... Ja, pasteller och liksom... den typen av kläder. Ena flickan hade en tofs på huvudet som är liksom väldigt typisk.
Precis, det är liksom en scenografi. Det är ganska realistisk kan man säga, scenografi. Eller åtminstone en återgivning av ett... Ja, de kallar det också för lekrummet. Som träpaneler.
Ja, som liksom ligger uppe på en vind.
Ja.
Jag kommer ju genast att tänka på den Flowers in the Attic.
Ja, Virginia. Barnen på vinden. Ja. Alltså, någon typ av referens måste ändå finnas. Det är också den epoken.
Ja, jag tror det. Ja, men jag tror det. Och liksom någonting med en försummande mamma och liksom anspelningar till incest. Här är det ju också det. Det här är ingen spoiler, för att barnen går ju genast in och leker familjelekar som liksom placerar dem väldigt hastigt i olika typer av våldshierarkier. Och jag tycker att de gör det väldigt bra.
Mm. Du skulle inte recensera barnen, eller? Men nu gör vi det. Det var en bra ensemble.
Ja, jag tycker att jag recenserar inte barn när jag inte tycker att de är något bra. Nej. Men nu tyckte jag faktiskt att premiärlaget var väldigt fina allihopa. Mm. Han som spelade den äldste bron hade väldigt mycket den här pockande begynnande tonårsvåldet i kroppen.
Och det där rollspelet som man har kanske sådär 15 ändå.
Ja.
Alltså att man växlar mellan vuxen och barn redan i sitt varande. Det är ju ganska psykologiskt fångat.
Mm.
Skickligt fångat av dramatiken också och i spelet. Men just den här att barn leker ju vuxna ändå. Och här så, ja, som sagt, de bearbetar sina trauman och de är också väldigt mycket ensamma. Men de är ändå 4 syskon.
Precis. Som är liksom, som är på något sätt underordnade varandra egentligen i den dynamiken som de har skapat sinsemellan. Nej, men jag tyckte det var bra, men alltså, som sagt, det är liksom som vanligt så finns det, kan man alltid trimma i ett manus och sådär. Det kan alltid bli lite långt, men det är liksom en så här petitess snarare.
Ja, och sen, men det är ganska typiskt, det här är väl Sverigepremiären. Och det är ganska typiskt att när det blir första uppsättningen, att det är ganska respektfullt.
Ja.
Playhouse, som sagt, det är deras grej, att de tar in amerikanska pjäser, mycket amerikansk dramatik. Och mycket svenska premiärer. Alltså så här, pjäser som inte har spelats förut. Och varför dekonstruera den när det är vår Stockholms publik inte har sett den förut.
Nej, men exakt. Nej, men det finns ju ingen poäng i den konstruktionen om man inte har en helhet att förhålla sig till från
Nej,
början.
Nej, men precis.
Ja.
Mm. Och sen i andra akten, eller vad man ska säga, det är ju en och en halv timme i ett svep, men det är skrivet ungefär som två akter kan man säga då, i och med att barnen kommer in som vuxna.
Mm.
Alltså de har vuxit upp,
ja.
Och så är det en begravning,
mm.
förstår man.
Det är ju typisk dramatik, ploj.
Och att man liksom inte, alltså man förstår ju att det är planterat vem det skulle vara som har dött, men man tänker kanske först att det är någon av föräldrarna.
Mm.
Det är mer rimligt i tid.
Ja, precis.
Och då har vi på scenen, ja, vi har ju nämnt alla namnen då, men de här systrarna som är, den här dynamiken när de är barn liksom, följer ju lite grann med upp i vuxen ålder, att den liksom stora systern är lite mer ansvarstagande och lilla systern är lite liksom, gör lite som hon vill
typ. Ja. Ja, men precis.
Och det planteras liksom redan när de är barn och leker någonting med att någon har fått tag i några tabletter för att liksom lugna ner sig, och de återkommer. Jag tänker på hela den här amerikanska liksom kodinvågen, eller vad heter den?
Ja, nej, men
opiatkrisen.
Ja.
Den är lite inbakad här.
Ja, men precis. Och även kanske också lite anspelningar till food scarcity, alltså att barnen inte hade mat när de var små, och nu är en av systrarna verkar liksom hårda mat i sin handväska.
Ja, gud ja. Och Uno-kort och allt möjligt trillar ur här ur den här väskan. Ja. Och det är ju ett, liksom, det här är ju byggt som ett ensemblespel också. De är ju väldigt mycket alla på scenen hela tiden och sådär.
Mm.
Och jag tycker att det blir lite rörande. Alltså, det är ju någonting med barn som far illa. Föräldrar som inte har tagit sitt ansvar. Frånvarande föräldrar och sådär. Det visar sig också att den här liksom pappan har ju en ny familj som är skandinavisk.
Ja.
Så det finns en känga åt skandinaverna hela tiden. Ja. Det blir ju lite, kanske lite extra skojigt i vårt
kontext. Sammanhang.
Ja. Ja. Men när de återkommer så är ju liksom lekrummet står ju som tiden har stått still. Det finns en ganska obehaglig scen där jag kände ändå, alltså jag är ju mamma.
Mm.
Men när den liksom yngsta syrran sitter och drar en så plastpåse över huvudet på sin docka och drar ett hopprep runt. Som man känner det så här.
Ja, men det är ju ett slags mord. Alltså,
ja.
Eller en anspelning. Kanske någonting som hon har bevittnat, det vet man ju inte.
Nej, man vet inte det. Men det känns också så här, sådana där lekar som är så här, det är bara en lek. Men det är också, det är någonting som är, alltså det är ju riktiga barn som sitter och gör det här på scenen.
Ja.
Alltså jag får ändå den här lite, gud det här är jobbigt. Alltså det är barn far mer illa än så i verkliga livet.
Absolut.
Men man kommer nära.
Mm.
Jag kände bara att jag skulle se min dotter sitta och göra så skulle jag gå dit och krama henne lite grann och så här, och säga någonting om att man har inte rep och påsar runt halsen liksom.
Ja.
Dåligt.
Ja,
men de har ju ingen vuxen som säger till dem.
Nej.
Men i förra avsnittet så var du så här att du ville ropa till dem på scenen och säga nej, nej, gör inte så. Och jag kände så här, om jag skulle, nu håller inte jag på så, men det var en sån scen, kände jag. Att man bara, nej, det här är dåligt, det var en docka.
Ja.
Men apropå liksom, apropå triggervarningar, då har vi varnat känsliga tittare för att det förekommer strypning av en docka i den här föreställningen.
Och anspelningar på våld mellan barn.
Mm.
Anspelningar, ingen slår ju varandra, men det är ändå liksom.
Men det finns i deras rollspel och det tänker jag också är en sån här liten tacksam förenkling av psykologin. Att det är så här, barn upprepar det de ser. Och i den här tiden då, eftersom det här är 80-tal, eller de växer upp på 80-talet, så ska man förvänta sig att det bara är saker som de har sett kanske sina föräldrar. Alltså i den här dramaturgin så ska man tänka att de har, liksom härmar sina föräldrar. Men det kan ju lika gärna vara så att ja, när hon stryper sin docka, det kan ju lika gärna vara att hon har sett på en skräckfilm.
Ja, eller alltså, bara gör det. Alltså, ja. För man tänker liksom också den generationen barn. Alltså, de är så pass små att de förmodligen är den yngsta kullen av generation X. Mm. Ungar, alltså ja. Vad heter de, latchkey, vad heter det, nyckelbarn.
Nyckelbarn, ja.
Ja, som jag var. Ja, men precis, som liksom växte upp helt oövervakat. Visst är det också något parti när någon av dem pratar sen när de är vuxna om att alla barn numera har hjälm.
Mm, just det.
Och det hade inte de på sin tid, och att det är väldigt konstigt att man överhuvudtaget överlevde sin barndom när man växte upp på den tiden.
Det är en typisk sån kommentar som min generation brukar säga.
Ja, nej, men visst.
Och att vi liksom inte hade några mobiltelefoner och hittade hem ändå. Man var borta i några dygn, typ. Ja. Kom hem när man var hungrig. Det är också så att den yngsta systern har ju då i vuxen ålder, hon har ju själv en dotter som är med på den här begravningstillställningen.
Mm.
Där de har rymt upp till Tulliatic.
Ja.
Men gud, Blomblad för vinden. Eller vad heter de här syskonen?
Jag kommer inte ihåg. Flowers in the Attic.
Ja. Ja. Jo, den heter så på engelska.
Ja. Nej, men
Det var en hel serie.
Ja. Jo, men
gud
precis.
Vad man plöjde dem. Alltså i den här tiden, där det här utspelar sig, plöjde jag de böckerna.
Ja, nej, jag hade de andra, Virginia Andrews.
Ah. Ja.
Men det är så jävla mycket, alltså tantsnusk.
Ja.
Som vi nyckelbarn tog glatt del av.
Innan föräldrarna kom hem.
Ja. Mm. Nej, men innan någon hade satt varningslappar på snuskig content på biblioteken.
Ja, nej gud. Skulle du rekommendera någon att se den här?
Gud, konsumentupplysning här. Ja, nej, men jag tycker att man kan se den. Alltså, det är ju en jätte... åtminstone premiärbarnensamben var ju jättefin. Jag kan inte tänka mig att de andra är B-laget direkt. Men vuxenensamben också välspelat.
Mm.
Sådär. Ja, nej, men jag tror... om man gillar familjedramer med mörka hemligheter, så why not?
Mm. Det här är ju teater.
Ja, nej men,
leka för livet.
Ja. Drama.
Och liksom att en liten twist sådär i att leken, att man leker med rollspelet, att den är, det är också en spegling av själva teatern.
Mm.
Kan man säga.
Precis.
Mm. Ja, det finns ju en helt enkelt en tragisk plott som vi inte behöver. Vi behöver inte prata om den. Det kanske någon annan kommer göra sin recension. Men vi behöver inte göra det. För att om man vill se den så... Jag känner att det var
men,
en poäng.
Ja, nej, men och framförallt så är det nog mycket som också blir lämnat till, fritt till egen tolkning.
Mm.
För att det sägs ju inte uttryckligen, men man förstår rätt tidigt.
Meningarna är lite liksom halva, kan man säga.
Ja.
Ja, man förstår, det antyds...
Men det sägs aldrig rätt ut, så att man får fylla i lite grann själv.
Mm.
Det kan man få göra, tycker jag.
Ja, det är ju helt enkelt vad utsatta barn kan göra för att liksom överleva, och hur man kan också gå under av detta coping strategies.
Mm.
Mm. Men det var det om Leka för livet. Vi hörs snart igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Tack Loretto.
Tack själv.
Nu får du åka hem.
Ja.
Från innerstaden.
Utanför tullarna.
Ja. Jag heter Cecilia Djurberg och fler poddar finns där. Poddar finns och på Aftonbladet. Vi hörs snart igen. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.